I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans utsändning av Handbollspodden Avkast. Hej på er grabbar. Josef, vad glad du ser ut. Är det något speciellt som har hänt dig idag?
Nej.
Okej, bra content. Okej. Bra.
Det var ju det var sökt fråga eftersom jag vet att du fyller
ja, år. Men det är bara 31, så det är inget att fira. Det var inte ens uppiggande tills min klubb då, så här, som klubbar ibland gör, lägger upp lite så här, grattis till vår spelare Josef Pjoll, han fyller 30 år idag, skrev då. Då var det lite, då tänkte jag, skönt att de vet om det.
Jag vet ju också vad du önskat dig av mamma, det tyckte jag var väldigt gulligt. Kan du inte säga det också?
Jo, det kan jag säga. Hon lyssnar på det också, så jag hoppas fan att hon har köpt det nu.
Susanne Franke ju är en väldigt trevlig tjej som sitter ofta i kassan när man handlar biljetter till Bayern och sådär.
Jajamän, hon är föreningsmänniska. Nej, men jag har ju köpt ett ravioli-fyllningssätt. Alltså, så att man kan få liksom perfekta raviolis varje gång.
Fan vad det är störande när man gör dåliga ravioli hemma.
Men det var fan sånt stör jag mig på.
Jo, det är, alla har vi. Man kan säga så här då, att är man, om vi ser någon sån behovstrappa och man är uppe på den nivån att man har börjat irritera sig på att det är lite svårt att fylla ravioli, då är man en bit upp.
Josef, en sån här, såg en sån jävla bra grej, den hette Alligator. Man liksom tar löken och så tar man fram det här svinstora jävla verktyget och så lägger man löken på och så trycker man så liksom skär den löken åt den istället för att man ska använda en kniv.
Mm. Jag kan säga så här, inte en jävel i Sverige skär lök bättre än vad jag är. Alltså jag är världsmästare på att skära lök.
Vi kanske kan ha en sån tävling.
Är det för att du använder Nicer Dicer Plus?
Nej, men jag har
fuskigt att komma, utmana alla avkastlyssnare på en hacktävling mot Josef och John. Och så står han där med någon sån jävla slice me, dice me.
Nej, men jag kör
Mitsu-kniven. Jag är så jävla inne på TV-shop nu. Du kör Mitsu-knife. Så du kan skära en hammare först och sen ändå få perfekta tomatbivet.
Härligt att se dig också, Josef. Härligt att se dig också, Charlie. Vad har du gjort förutom att undvika din familj och istället smygkolla på handboll?
Ja, men det är intressant att du säger det, undvika min familj. För det är ju inte så mycket vad jag har gjort. Men jag vill gärna... Jag känner att jag är nödgad att lyfta det som faktiskt blev en nugget den här helgen. För min fru har en kusin som spelar givetvis i Sävehof. Det gör ju alla i den här släkten. Så, en ung lovande högernia som spelar med Sävehof då. Och de hade toppmatch idag i division 1 mot HK Ankaret. Så då åkte Jenny och Hawaii och Bussola för att titta på den här matchen. Och jag var kvar hemma för att titta på guldnuggeten Malmö-Önnered istället. Och lite Hammarby-Arnes och sådär. Men skitsamma. I hallen då, Partille Arena, så träffar Jenny sin gamla lagkamrat, Jemina Roberts. Som är hemma över helgen med dotter. Men inte med Emil Berggren. Och det här är ju så, det här är så jävla härligt, för då är det ju så här.
Ja, för det är ju ganska ovanligt som liksom så här medresenär att man är kvar själv.
Alltså,
men han kanske hade ett ärende.
Det som jag tänker är liksom så här, när min fru flyttade ner till Minden då för min skull och liksom så här ledig helg, Charlie kommer hem, Jenny är ju kvar. Det skulle varit en sån jävla sjuk anledning för henne att vara kvar. Men det hade ju då Emil Bergen. Han kunde inte åka med hem till Partille i helgen. För att han hade nämligen... han skulle kvala in till norska mästerskapen i vattenrutschkana.
Detta, när det nådde oss, då skojade vi lite bara så här, ja, vad kul att du håller på med det. Men det visade ju sig, när man tog Bergis lite på pulsen, att han har ju gått in för den här vattenrutschkanaåkningen lite. Det är inget som de bara skulle ner och köra en lördag, utan han har ju tränat inför det här. Alltså stämplat in på badhuset och gått ihop med ett gäng och tränat en timma i, här och där liksom.
Det är så många lager i det här. Att liksom gått ihop med ett gäng, som du säger. Det här är ju, vad är det här för gäng? Jag tänker omvänt liksom så här, jag kommer hem efter träningen i Kampahalle, gymträningen. Hallå, Jenny är iväg i badhuset med tre random brudar.
Och bara tänk Jenny komma hem så, lite glad, man ser att det lyser i ögonen på henne. Och du bara, vad har du gjort liksom? Har du, ja. Jag har varit på badhuset nu, jag har så jävla bra tid på gång. Fan, på vattenrutschkanan.
Jag tror jag kan komma under 6 sekunder alltså. Alltså om jag bara drar ner brallorna och åker på röven...
Jag tror vi har faktiskt rörligt material på Bergis också när han gör sin patenterade...
Ja, vi fick en liten masterclass.
Precis, han har ju sin nya start nu. Det är väldigt bra svung i den.
Det ser ut som en... Alltså, början på åket ser ju ut som när en gymnast ska upp i den här barren, som det heter.
Mm.
Alltså, det är ju bra jävla lyft i... Alltså, så här,
eller... Också första stegen i simhopp, ja, när de går ut och så trycker de ifrån och så spetsar
precis,
de tårna.
Precis, sträckt brist så liksom, bara bam, ja. Anna Lindberg.
Nej, men han är stark där, och om vi gör ett kort referat från deltävlingen också, så kan man väl konstatera då att det var 3 åk. Efter andra åket så ligger han utanför toppplaceringarna då, som gör att man tar sig vidare till den nationella finalen och har då bara ett sista försök på sig. Klockan som han behöver slå står på 6:11. Vad gör Emil Berggren då? Jo, han glider naturligtvis in på 6:10. Imponerande! Bäst när det gäller.
Som en jävla Carolina Klyft alltså. Mm. Ja. I tredje avgörande hopp. Tredje försöket liksom.
Men han står ju inför ett jävla situation nu, va? Eftersom att det var topp 3 tror jag som kvalificerade sig för den nationella finalen i Tromsö då. Alltså Nord-Norge. Långt upp så in i helvete.
Men vilka bra vattenrutschkanor de har.
Ja, absolut. Men problemet är ju att det är bara ettan som får... ettan från varje kvalregion som får sin resa täckt, va?
Mm.
Så att nu funderar ju Bergen på att eventuellt inte åka till finalen.
Nej,
bilresan tar ju tydligen 1 dag och 3 timmar. Så att,
ja, det här kan ju lägga på att träna istället inför nästa års norska mästerskap.
Exakt.
Känslan är att är det någon människa på jorden som har 1 dag och 3 timmar över för att åka till Tromsö, så är det väl han. Men alltså, en kampanj är väl på sin plats. Vi måste ut och kampanja i sociala medier för att Emil Berggren verkligen ska åka på den här finalen.
EB till Tromsö.
Mm.
Du måste slå. Men det är också så här. Nej, jag kan inte åka med hem, gumman. Jag har ju det här vattenrutschkvalet, du vet. Och så, ja, jag kvalar in. Men jag skiter i att åka på finalen.
Det är inte så viktigt.
Ja. Jag undrar, vad händer med den som vinner norska mästerskapen sen då? Får han åka till liksom, är det Florida då? Eller?
Jag gissar att det är VM i ett sånt jättestort Disney-sponsrat.
Ja, kolla
här. Det är väl Saudiarabien. De vill ha det också. De ska in där med.
Han åker på någon sån konstgjord palm och bara...
Nej, så jävla roligt. Det är on brand alltså. Emil Berggren.
Och Charlie, du är väl också i ditt så att säga bästa jag, va? Du har ju varit ute och vevat i GP, då är du som allra starkast ju.
Ja, så jag brände ju allt mitt krut där då, va? Jag hade förväntat mig en lite större fight.
Mm-hmm.
Men hittills har jag ju bara fått hurrarop. Hurrarop, säger man kanske.
Lite oväntat, men det kanske är för att Lundaborna generellt
inte sett läser inte läser GP:n. Inte läser den tidningen.
Ja, men precis. De har väl annan lokalpress där nere. Sen tror jag att Lundaborna generellt, va, de läser inte den typen av snaskig liksom så här dagspress, va. Det är mer magasinsfolk där nere, tror jag.
Det är sjukt, jag har aldrig sett dagspressen snaskig. Det är next level. Men det skulle vara Lund då.
Ja,
att liksom så här, man kan vara för fin för kvällspressen. Även för fin för dagspressen.
Mm. Man ugnar väl igenom kulturdelen kanske. Se om det är något gött på Göteborgsoperan.
Ja, precis. Så är det.
Nåväl, och jag är också på ett ganska gött humör då. I och med att vi har fått se nuggetar, va, veckan lång. Det har ju varit ganska rafflande bottenmatcher. Och det är jag ju väldigt fascinerad i. Vi har ju ett tips att utgå ifrån nu. Josef satte ju tonen förra veckan. Och det har ju skickats in lite utmanartips också. Så jag tänker att vi kan väl utgå ifrån det. Någon skrev på Twitter att du är ett geni, Josef. Detta utifrån att Lugi slog Alingsås. Mer än vad jag mindes att du så tydligt tippade att Lugi skulle slå Alingsås. Men det gladde mig ändå, och det gladde nog Lundalaget som såg riktigt vassa ut och vann inte bara mot Alingsås med uddamålet utan med 28-21. Oväntat då.
Ja,
och tydligen inte.
Nej, för de flesta andra.
Exakt, beror på vad du frågar. Nej, men vi har ju varit på Lugi i den här podden och egentligen pratat om att vi egentligen bara sett dem hungriga en gång, så att säga. Men nu kan man faktiskt addera ännu en match där de ser ut som att de verkligen vill vinna. För att helt plötsligt så kämpade de riktigt bra i försvar. För det är ju det som har saknats. Och då var det också helt plötsligt lite lättare att vara målvakt där bakom. För det har ju också saknats räddningar. Men den liksom ekvationen går ihop, att det underlättar att stå där bakom när Kammen, Hed och Hässlekrans och allt vad de heter sliter som djur liksom. Så att, nej, Lugi var riktigt vassa. Och det var faktiskt, jag tog med mig, det jag framförallt tog med mig från den matchen, det var Nemanja Milosevic liksom fotarbete vid sidlinjen.
Mm.
För att det var lite samma sak där, att det var en liten annan typ av Nemanja som vi fick se. Han har ju varit väldigt lugn annars på bänken. Och han har ju varit, Johan Flink gjorde det här lite längre, jag vet inte om det är ett dokument, men i alla fall en längre artikel om Lugi och dess kräftgång som förening var väl generellt. Men då pratade Nemanja lite om att det saknades lite fuck off mentalitet, och det har väl vi också varit inne på, och det kan ju alla se, känns det som. Men och just det med att det saknas energi lite, att de är lite trötta. Och då, det är också intressant att se så här, ja, men vem är jag som tränare, och hur uttrycker jag mig? Men sen så att man kan gå bort från den rollen som man kanske egentligen är, för man inser att okej, vad är det laget behöver?
Mm.
Det här försvaret och laget kanske behöver någon som står och gastar och skriker och manar på i försvar liksom. Och det kändes som att det var lite nytt från hans sida, att han har insett att okej, jag behöver vara den här tränaren för den här gruppen. Och det tyckte jag var... Om man nu utgår över från att han kommit till den insikten. Men det var väldigt snyggt, tyckte jag.
Det låter ju väldigt intressant. Jag bara undrar om du tänker på typ när ni låg i botten med Hammarby. Om Kalle Mattsson i 21 omgången skulle börja leva rövare helt plötsligt. Hade inte ni undrat vad fan hände med Kalle? Det låter ändå lite konstigt, tycker jag, att det ska vara det. Okej, nu har jag varit cool här. Hela hösten, halva våren. Nu är det fan dags. Nu visar jag liksom, nu drar jag av mig. Drar jag av mig överdragströjan här, kör jag tisha. Och det ska funka liksom.
Jag minns inte exakt hur Nemanja har reagerat på bänken i alla andra matcher. Men jag vet att jag har reagerat på att han är väldigt lugn. Men den här matchen tyckte jag verkligen att det var en helt annan utstrålning. Och jag hoppas
och det var, ja, men det var det ju på ja, hela Lugi. Alltså jag håller ju med dig. Jag gjorde exakt samma tänk på helvete. Nu är de ju där. Precis. Jo, men, jag tänkte alltså, på det hela tiden. Som ja. Säger att ja, men man måste inte stå upp och vråla på varenda mål eller varenda stoppad, alltså, varenda försvar man tar. Men det var precis det de gjorde och det kändes inte krystat heller. Utan Nej. Det kändes faktiskt, det såg genuint ut och det funkade ju liksom.
Jo, men, exakt.
Det kanske är det som krävs då, att spelargruppen och tränaren gör det så att säga samtidigt. Att man skruvar upp volymratten lite på ena hållet och sen så svarar de och skruvar upp lite tillbaka. Och så blir det som ett pingis av självförstärkande energi typ.
Exakt, jo, men, och det är ju ofta så, inser nu, fan är det här en krystad slutsats jag drar, men känslan är, Maggen säger att, ursäkta rapa här.
Maggen pratar mycket från alla håll.
Ja, exakt. Maggen säger att, liksom, att lag ofta uttrycker sig som en, alltså blir den som en förlängning av lagets uttryck blir en förlängning av tränarens uttryck. Har man ett psykfall på bänken så blir det ett liksom ja, ett psykfallslag så att säga. Och är tränaren väldigt lugn och liksom
det lite det min krönika i GP handlar om. Borde läsa den.
Ja, men exakt. Men jag är som den dansaren, vet du. Jag har stängt min tid på
nej, men jag tror du har helt rätt. Och det är ju, han är ju den yttersta ledaren och chefen. Så det är väl superrimligt att liksom, ledarskapet speglar av sig på
ja, men också att, han är ju en ny tränare. Och att liksom så här, de har varit assisterande. Och där kör man ju alltid, alltså assisterande ska ju ha en stil. Men just det där, känslan var som jag fick, det var att okej, när man har insett att det här laget behöver att jag står och hoppar och blir och är lite mer crazy. Och då är det bästa för laget som jag kan göra är just det. Än att kanske komma med små
detaljer. Han måste gå först. Någon måste vara den första på klassdiskot. Mm. Att våga gå ut och bjuda upp till tryckare, va?
Mm.
Och när man jag tog den för laget. Efter det så vågade alla skrika hur glada de var.
Mm. Det underlättar ju också framåt att ha tre riktigt bra niometare istället för två också, ska väl säga. Så alltså att de har fått tillbaka Ybelacke gör ju dels att de har en helt ny dimension, men också att de blir mycket svårare att läsa in. Innan har ju nästan allt kretslat kring Fredrik Olsson och Kjell, och nu har vi också Ybelacke där då. Det blir ju ett hot från tre fronter istället från två.
Hot? Hotade du precis Ybelacke?
Ja, kul Josef.
Lite tråkigt. Omvänt då, Alingsås.
Mm. Precis.
De såg oerhört bleka ut.
Ja.
Varför gjorde de det? Josef, vad var det för fel på dem?
Ja, nej men alltså, jag tycker ju Alingsås har en växel så att säga. Eller så här, de spelar ju, de har inte så många alternativ. Lite, det pratade vi också om förra veckan. Jag minns inte vilket lag som det var. Eller kring 7-6 och sånt där. Men det är att de har ju sin tyngd. Och det som de jobbar med liksom. Och då när Lugi matchar det. Visserligen liksom, de gör det med hjälp av energi. Och möter Alingsås och i den fysiska kampen liksom. Då blir det inte så lätt. Alltså Mattias Mark Pedersen hade en kämpig dag på jobbet liksom, och då är det inte så jäkla mycket kvar förutom
Granlund var ju så jävligt. Han var ju hårt och bra.
Exakt. Och det var ju han kändes det som. Så att de fick inte alls till det och kändes också lite avslagna. Kunde inte alls matcha en Lugi på energi och sådär.
Är det inte i och för sig lite nu Alingsås alltid brukar vara lite dåliga? Det brukar komma lite tidigare kanske och så släppa upp precis innan slutspelet. Men jag tror att Alingsås har ju alltid en svacka någonstans på vintern innan slutspelet.
Ja, men jag tror faktiskt inte att det är det nu. Eller, för det brukar väl vara att de liksom så här, ligger och gnuggar lite extra fysik inför slutspel och sånt. Men nu kör de ju dubbelspel i och med att jag har lite glömt i och med att de är ju på gärdsgården i Europa och spelar ju European Cup.
Cup kanske.
Ja, ja. Det låter bra. Och det ska man ju också ta i beaktning. Framförallt kring slutspel blir det intressant, för att de lär ju komma ganska långt. Slog Turkenets gäng komfortabelt. 10 bollar borta och typ 9 bollar hemma. Och det ska bli intressant att se hur de klarar av att hantera det dubbla spelet. Som jag också Ystad, i och med att de nu är vidare officiellt, kommer att behöva hantera.
Mm. Härligt det om Alingsås då. Det jag var på väg emot var ju, för Lugis del så ser det ju fortfarande inte liksom ljust ut på det sättet som en vårmorgon i april, utan det är ju fortfarande ganska prekärt läge för de andra lagen där nere i botten. Spelar ju också ganska bra. Önnered vann, såg vi ju idag, mot Malmö. Ganska komfortabelt. Mm. Önnered är ju...
Blisnack-effekten.
Ja, precis. De har ju plockat in Blisnack på bänken. Uppenbarligen har det gett någonting. Eller så är det någon annan orsak som gör det. Det skulle ju kunna vara... Jag testar och slänger ut frågan till er. Fransosen. Så här. Jag har sett Önnered båda matcherna. Jag har inte liksom tittat varenda sekund. Så där. Man har sappat lite mellan olika grejer. Men Fransosen har inte varit inne, va?
Nej, inte det jag har sett i alla fall.
Nej, inte jag heller. Ja, här får vi se om han avgör någonting. Men så här är min fråga. Var det Önnered som var bra idag när de vann den här superduper viktiga matchen mot Malmö? Eller var det Malmö som var dåliga istället? En insinuant fråga.
Det är så jävla tråkigt att man alltid... hur ofta svarar man? Det är både och. Det är en kombination. Men jag skulle främst säga att Önnered är bra.
Mm.
Och en tydlig skillnad jag såg i matchen på Önnered idag, som jag nästan inte har sett på hela säsongen i Önnered. Jag såg en jävligt tydlig taktisk plan som de genomförde. Och det kan vara att jag inbillar mig det för att de har stuvat om på ledarsidan då. Men jag tyckte det var tydligt att dels att de liksom gnuggade mycket i sitt 7-6. Dels att de flyttade Pelle Segertoft lite hit och dit. De ville plocka bort väldigt mycket av Magnus Persson, framförallt i första halvleken. Då satt de Pelle Segertoft på vänster 2. Fick de bort honom helt. Så Malmös anfallsspel var ju i långa stunder helt obefintligt. Så kom Inge Ås Eriksen in och gjorde lite grejer på egen hand i slutet av första halvlek. Och sen i den andra halvleken, då var det helt plötsligt Pelle Segertoft på höger 2 istället. Och stod ganska mycket ensam mot både Blickhammar och Ås Eriksen och Hilding för en del av dem. Tog attackerna där och så gick han båda vägar. För att de skulle slippa ha ett långt byte och hela den biten. Så att jag tyckte att det var en taktisk triumf av Önnered. Som dessutom då såg till att Malmö inte ledde med 5 mål när det var 4 minuter kvar. Och då kan ju inte Malmö vinna bevisligen. Så de fick ju återigen slita. Så att i stora delar var det Önnereds förtjänst. Malmö gjorde som Malmö har gjort. Och det är väl i sig liksom, kan man ju ifrågasätta lite. Men jag tycker Önnered kom pålästa och hade en bra taktisk plan som de vann på.
Det är faktiskt intressant för att... Alltså, hade jag mött Malmö idag, då tror jag att jag hade så här, en del av min taktiska plan hade varit typ så här, okej, varje anfall ska vi ha en man-man-situation mot Magnus Persson. Mm. Det får jättegärna bli frikast eller vad som helst. Men vi ska liksom terrorisera honom så att han blir så trött så att han inte kan göra... bra grejer i andra änden till slut liksom.
Men jag tror faktiskt att jag tror faktiskt att mycket var så, för att alltså bara det att i första halvlek, som jag säger, jag tyckte det var tydligt att han satte Segertoft där som är jävligt bra i man-man, och Persson kom ingenstans. Och sen i andra halvlek, då var det som att men fan, vi behöver inte ha honom där nu. Persson är redan så trött. Så att vi kan unna oss att ha honom på den andra gruppen som är lite hetare nu. Och så kan man ha ett kort byte istället och få in någon annan på Persson. Liksom. Och jag tyckte det funkade bra. Och det blev också så uppenbart för mig att varför spelar inte Malmö? Varför har inte Malmö ett 7-6? Alltså vi satt förra veckan och pratade om att 7 mot 6 är en liten fegislösning och det, eller en latmasklösning. Alltså så här, be jättemycket om ursäkt, Stian Tönnesen, om du känner dig träffad om det här skulle nå dig, men liksom, men jag tycker ju samtidigt att det är varje lags skyldighet att ha ett 7 mot 6. Alltså så här, du kan tycka vad du vill om det vapnet. Och tycker att det, man borde fan inte ha det. Det förstör handbollen och jäda, jäda, jäda. Jag är på den sidan. Men om det, den möjligheten finns och du har ett lag som är så tunt som Malmö är. Som går på Magnus Persson 60 minuter på match. Fan vad han hade tjänat på att få ligga och gnugga i ett 7 mot 6. Han har ju bra blick för grejerna. Han är ju superbra, eller Malmös bästa spelare i valet som man säger. Det hade kunnat spara honom lite energi, det hade kunnat spara Malmö lite energi. Och det slog mig först idag att fan, jag har inte sett dem praktisera ett 7 mot 6 tror jag. Och det kan man inte slänga in nu heller kanske, jag vet inte. Men nej, det slog mig att det saknades.
Jag såg bara sista 9 minuterna av matcherna och de tog ju någon timeout med typ 3 minuter kvar. Började spela 7 mot 6 och hade två tekniska fel. Det var ju bara haveri.
Man fick ju inte se ett 7-6 där. Man fick ju se bollar bara kastas rätt i händerna på motståndaren. Men, och de har ju tre bra linjespelare också, som alla tre hade kunnat funka.
Precis, de har ju bra, alltså, exakt. Precis,
Emil. Och två bra, två jättesäkra kanter i läget som man också kan lägga ut dem på.
Inge Ås har också spelat väldigt mycket 7-6 i Norge. När han var i Bergen så spelade de 7-6 med väldigt stor framgång. Han och Julius Lindskog Andersson.
Alltså det enda jag skulle kunna tänka mig är att de, alltså ett av Malmös stora problem är att de saknar den playmaken som vi ofta nämner. De saknar ju en Josef Pjoll. Men och det vill man ju ofta ha i ett 7 mot 6. Men man kan träna in ett 7 mot 6 med Mikkel Hansen på mittnio också. Exakt. Du behöver inte ha det. Så att, idag tyckte jag att de gick fast gång efter annan i Önnereds försvar. De fastnade fast anfallsspelet stämde ganska dåligt för dem. Och det blir så uppenbart idag att fan, de har inte ett 7 mot 6. Det hade liksom sparat både kraft och hade varit en... Även fast vi dissar den lösningen då, så hade det faktiskt varit en... Jag hade köpt den lösningen för Malmö. Det hade varit rimligt liksom.
Ja, och det skulle sägas också att 7-6 är ju relativt sett ganska nytt. Men jag var inne på det, tror jag, i höstas eller om det var förra våren. Att det har ju... 7-6 har ju också blivit mer kreativt. Och det har kommit... I början var det ju bara det här gnugga, gnugga. Men nu är det ganska många lag, Kiel exempelvis, som liksom har... rörelser likt ett 6-6 bara 7-6. Så att, och då tar man ju bort lite det här svåra liksom valsituationen och då kanske en playmaker inte behövs på det sättet, utan det finns ju nu för tiden, behöver man inte titta så långt för att hitta flera alternativ i hur man kan spela 7-6 som även kan passa exempelvis Malmö.
Och om vi säger då att Önnered i och med den vinsten spelade bort sig från den absolut största risken att åka ur. De ligger ju fortfarande bara 3 poäng före Lugi. Men ändå liksom tog en viktig skalp där. Så gjorde ju Redbergs Lid samma sak när de slog Guif hemma. De hade ju, om de inte hade vunnit den här matchen då, legat kvar på sina 14 poäng. Det vill säga samma som Lugi och stått inför en målskillnadsaffär där. Men starkt av Redbergs Lid IK som ju har hittat någonting. Slog ju Guif också. Ja, fanns fint och stabilt får man säga för att vara RIK.
Ja, det var ju inte helt logiskt. Guif var ju... Alltså de har ju varit formstarkast av alla, höll jag på att säga. Men jädra vad de har kommit stärkta ur det här uppehållet. Så den, på förhand kändes ju den som en tuffare match för RIK. Men de ledde ju med 5 i halvtid. Men det är lite som vi varit inne på. När målvakten RIK är... När de kan liksom komma in i sådana där ryck när de är jävligt bra. Jag minns när de möttes i Eskilstuna. Då hade Guif matchen. Då ägde de den i 45 minuter. Och sen var det också Mäkele som bara stängde igen. Och på 7 minuter tror jag att Mats hade RIK vänt hela den matchen. Så att han trivs väl mot Guif, den gode Mäkele. Så att nej, svinviktig seger såklart för RIK. Och lite grann det vi var inne på häromveckan med Ove. Redan tunn trupp och saknade Vilthorn både bakåt och framåt. Så att det, ja, fan, nu ligger de där nere igen. De var liksom inte, de var två fel. Poäng från slutspel.
Det är C-laget OV som kommer och åker
ut. Ja, men det är ju faktiskt det. Det är så jävla sjukt alltså. Ja. För nu kan man ju inte se, även fast Luge ligger sist så bra som de var sist, så kan man ju inte se att de ska ligga kvar där.
Nej, exakt.
Nej, jag har precis pratat då om att RIK har hittat någonting. Så det är väl OV nu som är typ favorit att åka ut. Du hade rätt i din spådom där, Josef.
Jag med!
Ja, Charlie också, såklart. Men kanske att Josef gick lite i bräschen för den spaningen.
Ja. Ja, jag tror inte jag hade den spaningen förra veckan. Det var ju de jag hade sist inför säsongen. För min spaning var ju att Lugi ligger ju sist.
Då är det väl de som åker ur. Nåväl, om vi tittar lite uppåt i tabellen så har det ju inte egentligen skett några förändringar där. Det är ju Hammarby.
Jo, en jätteviktig. Ja. Det är ju Aranäs. Mm. Oslagbara Aranäs som ska ta 8 poäng till på 3 matcher eller någonting.
Ja, vad tror du?
Hur kan de... Det här är ju inte sant. Tänk om de inte går till slutspel nu.
Nej, och det här är ju... Det våras ju för... Liksom, det är ju tiden för humler så att säga. Nu när det börjar bli grönare utomhus. Så att,
alltså under är det bara 2 poäng efter nu.
Ja men det är faktiskt helt sjukt. Man kollar på tabellen och så här. Ja, det har väl eventuellt nämnts förut att tabellen är jämn. Men man pratar om lag så här. Ja, de har gjort en jävligt stark säsong. Och sen så pratar man med ett annat lag. De har gjort en jävligt dålig säsong. Och så bara, ja, skiljer 3 poäng eller 2 poäng eller vad det nu är. Liksom.
Ja, men i alla fall så här 2-3 segrar kan ju skilja mellan de vi benämner som succégäng och de som bara, herregud vilken trög säsong. Det är faktiskt helt otroligt. Och jag måste säga att det var, alltså hösten tuggade på, det visade tendenser och det höll i sig jävligt länge. Och uppstarten så var det ju ungefär samma. Men nu har det fan varit High Chaparral. Alltså det svänger så mycket... Liksom, det finns inga tendenser längre att gå på ens. Det är helt omöjligt.
Det är så många jämna matcher också. Jag spanade in dem för jag tänkte så här, fan vad Bayern är Bayern nu när de spelar så mycket jämna matcher. Så kollade jag deras, lyssna på deras rad från juldagen när det var 26. Då är det uddamålstorsk, uddamålstorsk, tvåmålsvinst, uddamålsvinst, uddamålsvinst, tvåmålsvinst. Inte en match som har slutat med större differens än 2 mål.
Nej, det är helt otroligt.
Och det avgörande målet var ju då 59-59 också. Liksom.
I princip en uddamålsvinst.
Precis. Men jag tycker faktiskt också om vi... Det var ett tag som vi pratade om Hammarby väl.
Det kan väl finnas anledning att göra det. De ligger ju ändå 4 nu. Det är ju,
ja, exakt. Det är som geniet tippade i förra säsongen.
Till Hammarby stora förtret.
Ja, exakt. Nej, men fan. Jag kanske ska liksom...
Det här blir ju vårens... Alltså en andra... Förutom vilka som liksom faktiskt blir jumbon... Så är det här det mest intressanta med våren.
Fjärdeplatsen.
Kommer Hammarby eller Alingsås 4? Är det du eller jag som får pissa den andra i nyllet?
Ja, och det är ju också en... För bägge lagen känns det som en så jävla stor skillnad om man får en extra hemmamatch i kvartsfinalserien. För att de vet ju om, det är ju de som kommer mötas oavsett. Den känns ju ganska given liksom. Så där, även om poängmässigt det kan fortfarande hända grejer upp underifrån och Halby och allt vad det nu är. Men jag tycker Hammarby har inte förlorat än i år då. Och jag tycker att det är en liten skillnad. Den lilla nyansskillnaden på Hammarby från hösten och till nu då. Det är hur man hanterar de här matcherna som man på förhand ska vinna. För att om man ser under hösten hemma, torska mot Malmö i slutet med någon uddamål, torska mot Aranäs i slutet med något uddamål. Nu tycker jag att man är mycket bättre på att hantera en match som idag. Som Aranäs är ju ett lag som, även om det är bortamatch, men man ska vinna den så att säga. Om man ska liksom vara ett topp 4-lag. Känslan var att vara lite... stolpe in för Aranäs faktiskt. Alltså jag vet att Jenny och Peter Backe.
Ja, men det var Kristoffer Pihl Svensson idag, det var inte Backe.
Men de pratade mycket om att så här, fan, det känns som att varenda retur går ut till, till Aranäs. Och lite så, så var det. Men att när det står lika med 4-5 minuter kvar, då är Hammarby mycket tryggare än vad det kändes som att de var i höstas. I framförallt de här matcherna som de ska vinna, så att säga. Alltså när de underdogs... Charlie sa, nämnde ju det till Hammarby stora förtret, för att de har ju älskat den här underdog-stämpeln. Nu tycker jag de hanterar bättre att vara favorit. Nu går de ju också in. Nästa match är ju finalen mot Kristianstad i Svenska Cupen på lördag.
Precis.
I Kristianstad första matchen. Så att det blir ju en jävligt spännande vecka för Hammarby med det här Kristianstad.
Ja, och för alla oss andra med, för det verkar ju inte vara någon handboll i veckan knappt, va?
Det är jättekonstigt, det är en match i handbollsligan och det är egentligen en match som inte skulle spelats nu utan som är från omgång 21, det vill säga förra omgången. Så att det är jättekonstigt att det verkar ligga som märkligt. En hel veckas uppehåll nu. Jag har ingen aning om varför.
När för landskamperna på här sidan kommer ju här 8 och 12 mars.
Ja, då är det ju en veckas uppehåll. Så ja, det hade ju inte behövts en vecka nu också. Jag gissar att det kanske är Svenska Cup.
Det måste ju vara det. Knutet, det var min enda slutsats liksom. Jag drog. I och med att jag tyckte
också
att
det var landslaget
på Holmen. Så var det ju danska ligan och franska ligan. Alltså alla andra hade matcher. Så den tesen dog ju ganska fort.
Lite ångest faktiskt. Jag har fattat vad jag ska göra på kvällarna nu. Alltså det är ändå liksom februari. Det är inte som att man kan sitta på Mosebacke och dricka öl. Liksom. Det är fan.
Men om vi får anledning att prata om det då. För att... trots att Hammarby har slagit ut först regerande svenska mästaren och sen regerande cupmästaren, eller om det var i omvänd ordning, men de har slagit ut Ystad och Sävehof på vägen, så ska de upp mot Kristianstad och är ju på nytt då ändå underdog. Det får man ju lov att säga, vilket borde passa dem. Men vad har vi att vänta av det här dubbelmötet som alltså inleds i Kristianstad arena på lördag den 25 klockan 14?
Ja, jag vet inte. Så här, dels kan man ju komma ihåg det att Hammarby har inte vunnit i Kristianstad på typ någonsin. Jag tror Hammarby aldrig vunnit i arenan i alla fall. Så det är ju ändå 10 år ungefär. Men känslan är att man går in... Jag tror att... finalen kommer nog mer olägligt för Kristianstad än att de tänker nu har vi en jävla chans på ett guld där. Jag tror att Hammarby ser sin chans till att sno en titel, så att säga. Medan Kristianstad känner att fan, alla andra lag får vila, typ. För att så här, det har sålts dåligt med biljetter i Kristianstad som jag har förstått det. Samtidigt som det har varit slutsålt i Eriksdalshallen i alla fall över en månad.
Jag vill fan bara ringa Christer Bergström då så löser han det.
Ja, han kan sälja biljetter. Nej, men så att det ska bli spännande att se om... nu har man i alla fall någon vecka här efter matchen mot Hallby där man kan ju pusha inför den här finalen i Kristianstad. Men det ska bli väldigt intressant att se publiksiffran. Och... sen vet man alltid, de lever...
Nej, men det...
Ja, nej, men det är ju med shootouts och allt vad det nu är, så att det ska bli spännande.
Men Hammarby brukar väl, inom citationstecken, vinna mot Kristianstad hemma, å andra sidan?
Ja, om citationstecken innebär att det har hänt.
Det händer.
Att det händer med alltså det händer oftare än vad det borde hända. Jag tittade snabbt igenom nu och alltså mellan tummen och pekfingret varannan match hemma typ.
Ja, torsk i på juldagen där med 1 och så förra året med 1 också, och då har det ändå varit så här i bägge de matcherna har Kristianstad varit över. Jag tror att förra året så ledde Kristianstad med 10, Hammarby gör någon så här superryck och kommer nära. Och så blir det hedersam förlust. Och lite så var ju på juldagen också då. Att de låg under med 5 tror jag i paus. Hade egentligen inte någon riktig... alltså var knappt nära. Kristianstad var mycket, mycket bättre. Men krigar sig tillbaka i andra halvlek. När de är trygga i den här underdog... Alltså när den underdog-grejen blir befäst, att nu har vi ingenting att förlora, nu kan vi gasa. För att bägge de här matcherna vet jag, då har varit slutsålda. Och känns som att ibland att Hammarby, när det är slutsålt, då vill man så jävla mycket. Och det blir en förväntning om att nu ska vi fan visa de här fotbollssupporterna som dyker upp en till två gånger om året. Nu ska vi få dem att gå fem gånger om året eller sex gånger om året och verkligen få det här att lyfta liksom. Och att då blir det och så låser det sig lite på grund av den pressen. Och så ligger de under med 7. Ah, nu är vi underdog igen. Nu är det ingen som förväntar sig någonting. Nu jävla kan vi gasa.
Vet du vad, Josef? Jag har gjort en liten hemläxa här som du och säkert några bajare och säkert några lyssnare också är intresserade av. Nämligen kollat upp hur Europacup-platserna fördelas. För det är ju så att vinnaren i Svenska Cupen får en Europaplats. Vinnaren av SM-guldet i Sverige får också en Europaplats. Och serievinnaren får också en Europaplats. Men det som bajarna funderar på och alla andra som lyssnar också är väl vad händer om Bajen då torskar den här finalen mot Kristianstad och kommer tvåa i Svenska Cupen. Och Kristianstad tar seriesegern eller SM-guldet och därigenom kvalificerar sig för Europa. Får Bajen då en Europacup-plats på grund av att de kommer, eller tack vare att de kommer tvåa i finalen i Svenska Cupen då? Frågetecken.
Inte va?
Nej, de får ju inte det va?
Nej, det går väl först till serie tvåan, trean, fyran, femman, sexan, sjuan, åttan. Mm.
Så många lär ju inte finnas då eftersom det bara är tre Europaplatser
som ska... Ja, men... Vadå, så det är mer värt att komma två i serien än att gå till SM-final och torska?
Ja, sett ur Europa... Ja. Platsfördelning, ja.
Vad konstig svensk handboll är. Jo. Vi bryr oss inte om seriesegern. Men att komma tvåa i serien är bättre än att förlora en final. Ah, ja, okej okay då. Jag kan köpa det.
Nej, det är verkligen superduper märkligt. Och jag blev lite chockad när jag kollade upp det. Och anledningen till att jag kollade upp det var ju för att jag tänkte att här kan det ju finnas en Europacup-plats garanterad för Bayern så att säga. Men det gör det inte.
Jag tycker det. Jag känner så här. Jag tror att den här cupfinalerna är lika viktiga för båda lagen. Men det är en betydligt godare, på ett sätt godare känsla för Hammarby. För att det är verkligen en superskräll. De har ju chans att göra något historiskt och som ingen har väntat sig och hela den biten, vilket passar dem. Sen så här, jag hade hellre varit i IFK Kristianstad ändå, om ni förstår vad jag menar. För jag väljer ett lag liksom. Så, ja. Alltså, det finns ju en anledning till att Kristianstad är favoriter. Men de har ju ändå så här. Tänk att i ett dubbelmöte med Hammarby inte klara av att vinna Svenska Cupen. Det är inte roligt att gå in med den känslan i ett slutspel. Så jag tror den är lika viktig för dem. Det är inte så att de bara, vi tar cupen lite med backhand som ett fotbollslag i Premier League så där. Jag tror den är, därför tycker jag att det ska bli jävligt kul att se. Och jag hoppas att det blir jämnt i första matchen så att det liksom lever till andra. Sen är det ju, det kan ju ställa till, inte ställa till. Ja, det kan ställa till för Hammarbys del. Men det kan liksom, det är ju ringa på vattnet det här. Att det ska in två cupmöten. För det innebär ju liksom ett ganska tätt matchande för Hammarby. Trots det här uppehållet som är nu då lite oförklarligt och sen ett landslagsuppehåll. Men... liksom returen i Svenska Cupen då har de den 14 mars, sen möter de Önnered den 18 mars, sen möter de Alingsås borta i ett direkt avgörande match om vem som är bäst och sämst av Josef och Charlie, och sen är det IFK Skövde hemma den 31, så det hoppar ju sådär på slutet. Och jag, som du säger, jag tror ju att Hammarby kommer gå all in för att ha en chans på titel och Europa. Alltså det är ju, den här chansen är ju bättre än att de ska gå hela vägen i och vinna SM-guld.
Det har ju tryckts upp cupfinalhalsdukar som är till salen nu.
Det tror jag inte det gjort i Kristianstad, om man precis, säger så. Nej.
Precis, alltså det är klart, nu är det ju då det här lilla oförklarliga uppehållet. Så nu har ju Kristianstad tid att... återhämta sig.
Men inte tid att få tillbaka avkastfavoriten Cederholm ju. Såg ni det att han skadade sig?
Sjukt. När du sa avkastfavorit här, då tänkte jag, fan, nu är 16 möjligheter. Ja. Här.
Jag tänkte, är det han Jamali? Nej, han ska ju till där. Vad är det? Vad heter han, linjespelaren från Tunisien?
Ja. Jabala. Min lagkamrat. Jag spelade med han förra året. Fin jihad alltså. Mm. Ja, nej, men absolut. Han har opererat menisken, kanske du sa.
Nej, det sa jag inte, men det stämmer ju.
Ja, så att...
Hur länge blir han borta?
Ja, men inte så länge om jag förstod det. Typ 3-4 veckor. Jag läste inte mer ens. Det här var en gissning. Men jag förstod det som att det var inte liksom resten av säsongen. Utan det var just de här två cupfinalerna.
Oh,
sen verkar det lösa sig.
Ja, nej, det är ju klart att det ökar ju på deras chanser.
Ja, men just det, nu var vi väl inne på det redan förra veckan och då, jag vet inte om vi är hårda eller taskiga mot Kristianstad. Men det går ju inte som smort, alltså förlora mot Skövde hade det ändå halvkämpigt mot Halby för att vara Halby.
Alltså de brukar köra över Halby lite snabbare. Nu stod det ändå 12 lika i paus och så tog det kanske, ja, i och för sig inte jättelångt in i andra halvlek. Men ja, det brukar gå fortare så att säga.
Ja.
Å andra sidan då, alltså så här, Sävehof har ju också sett hackiga ut. Alltså det, den här tiden, vi var precis inne på att Alingsås såg oförklarligt dålig ut mot Lugi. Alltså, Kristianstad måste ju också få ett break någon gång. Det måste vara okej. På sätt och vis ett styrkebesked att man då ändå reder ut det, kan man ju tycka.
Absolut.
Men
men det är också intressant att man känner att man behöver ett break för alla de här klubbarna. Nu är det 19 februari och vi har precis börjat. Första omgången var väl 2 februari eller ja, typ liksom.
Jag menar inte ett break som en paus. Nej, jag menar liksom give me a break.
Sluta klanka ner på oss när vi vann.
Typ. Ja, exakt. Det är klart att man ska få vinna med 5 eller vad de nu vann med mot Halby utan att det ska behöva bli vi ska behöva koka soppa på en spik här. Absolut.
Vi kan röra oss över till SHE, för där har det ju återigen inträffat ett resultat som sticker ut lite, om än inte jättemycket. Men vi pratade ju om den här andra och tredje platsen som kan bli så intressant för att alla lag där vill undvika Sävehof i en eventuell kvarts- och semifinal. Nu blev det ju så att Kungälv gick och vann mot Skuru. Lite oväntat. Jag tror det var så här 5-6 gånger pengarna inför och så. Alltså Skuru var ganska stora favoriter mot Kungälv, som gjorde det jävligt bra.
Det var oväntat, inte minst för att det var i Nacka. Där är Skuru svårslagna. Så det var superimponerande av Kungälv. Sen också så här, Skövde som var så här, ska någon lyckas peta dem från andra platsen? 2 raka torsk och helt plötsligt är de nere på 5:e plats.
Det är och torsken var mot Lugi som vi ju har varit så här, var står Lugi någonstans? Vart är de på väg?
Nej, men det var ju den matchen var ju en sån här sjuk match. Alltså så här, Lugi kommer inte göra, de har inte gjort många såna matcher. De kommer inte göra många fler såna matcher heller. När hon, alltså målvakten som kom in där, Solly Berg, tog ett par viktiga, men framförallt Cecilie Bjerre som vi har varit inne på, kan göra mål från 16 meter ibland, och ibland så kan hon så här, inte träffa mål, men alltså inte ens 2 mål på varann träffar hon.
Tänk om man skulle ha en individuell tekniktränare som skulle bara lära henne att alltid vara nära sin toppnivå.
Ja. Alltså, jo, men då är hon ett fusk. Då är hon ju liksom...
Exakt, då är hon ju världens... Nej, men då är det VM direkt ju. Alltså, då är hon ju världens bästa spelare.
Och den spelaren är den svåraste att förstå för mig. Mm. Som aldrig har varit... jag pratade om Christian Blisnack. Mm. Som jag spelade med i Alingsås. Som, i alla fall i början när han kom, så var det så här. Ibland så var det svart, stenhårt i krysset, otåbart från 11. Och sen så kunde han skjuta en puff. En Kina-puff som var liksom så här bara... Målakten bara plockade ner den och undrade om han hade... Var det frikast? Nej, det var det inte. Jag kastade kontring då. Och för mig då, som aldrig varit 2-0-4 och haft ett jävligt hårt skott, så tänker man så här... Hur kan man inte skjuta sitt hårdaste varje gång? Eller vad är det som gör att ibland så blir det stenhårt i krysset, ibland så blir det superlöst? Han lärde ju sig vad det var, men Cecilie Bjerre kanske också kan lära sig det. Men hon var ju i alla fall helt Hon gjorde 10 mål och typ 8 assist kanske. Jag tar två siffror här som låter. Typ så var det. Eller om det var 8 mål och 10 assist. Hon var helt sinnessjuk. Plus att Bella spelade. Plus att Sabina Jakobsen spelade. Alltså, så de fick ihop det och Lerby var tillbaka. Till och med Färnis var inne och dansade några anfall där. Liksom. Så att det var ju glimtar av det Lugi vi hade förhoppningar om att se den här säsongen.
Vad tippade du dem inför säsongen?
Ja, men det var väl, jag tror jag tippade dem näst sist. Var det inte så?
Kanske.
Ja, så att de kommer överskrida de förväntningarna. Nej, men det ja, imponerande seger i alla fall mot Skövde då, Lugi. Men då, hux flux, att Skövde har en andra plats att bevaka. Så två raka torsk så är de nere på femte plats. Och om vi pratar om att det är så jämnt nere i botten i handbollsligan,
ja,
så är det ju så övre skiktet det så är. Där är ju bottenstriden liksom inte intressant, den är ju avgjord. Men just den här platserna 2 till 5, 6, 7, det är...
Ja, det, är en, skiljer, en, liksom, skiljer...
det är en kråka i näsan på en hög nia, ja. så är det tack och adjö liksom.
Alltså hör på andra plats med 25 poäng och sen har du ju Skuru, Önnered och nämnda Skövde på 24 poäng då. Alla tre, plats 3, 4, 5. Så att, det är ju väldigt, väldigt jämnt. Och
precis, och
det har vi varit inne på. Det betyder ju ganska mycket de där placeringarna inför slutspel och Sävehof och så vidare.
Ja, man lurar sig lite i och med att man inte ser ett streck i tabellen. Men det borde finnas ett sånt streck där som är såhär, undvika Sävehof fram till finalen-strecket.
Mm. Ja, exakt. Mm. Men nej, kan ju också säga RIP, hejd. För att nu är de ute.
Mm. Nu är det officiellt, ja.
Ja.
Har väl i för... Nej, just det. Det är bara 3 matcher kvar. Det hade ju varit väldigt kul om de hade haft en teoretisk chans. Om de hade bara gjort 300-400 plusmål till eller så. Nej, men de är officiellt 100% ute nu. Ja. Det är bara 3 matcher kvar och de ligger 8 poäng bakom.
Ja. Så att... ja, det blev ingen slutspel för Hejd.
Nej, det blev det inte. Nej, det känns ju... Nej, det, alltså, kommentar överflödig. Men jag... Fan, när slutade ett lag med 0 poäng i SHE?
Nej, men jag tror att... Typ, om det var Rimbo eller Tyresö eller något sånt där. Alltså, typ 10 år sedan så hände det.
Ja.
Men det var då.
Så att, det liksom... Jag pratade med någon om det så här, men fan det här är ju, det är ju inte värdigt. Det är ju inte värdigt för stackars Hejd. Det är ju inte värdigt för SOE.
Nej,
på sätt och vis. Men den här eviga frågan då, borde man hade det varit, ja, men fan, banta ner serien då till 10 lag eller 11 lag. Men det känns också fel väg att gå, apropå det här som vi ser hända i internationell handboll, där man utökar mästerskapet för att liksom så här, få handbollen att växa. Skulle man egentligen då utöka så är till 14 lag, så du får in 2 lag till som kan få 0 poäng. eller så de i alla fall kan slå varandra.
Just det, då får du åtminstone 6 poäng.
Ja, nej, men jag vet inte. Nej, men jag vet inte hur fan man ska göra. Men nej, det är ju liksom...
Förra året så var det ju rafflande där nere. Alltså, där levde väl in, jag kommer inte ihåg, det var näst sista omgången mellan Hejd och Kärra.
Ja, men det var
så,
det.
Så att, det är klart att när man tittar på det så här så är det jävligt olyckligt. Och det var likt, jag kommer inte ihåg när det var, men jag såg att så här, svenska, om det var dam innebandy landslaget skulle kvala in till VM. Liksom så här. Slog i Storbritannien med 61 typ. Ja. Och det blir lite sådär, men ja. Det
ibland så, vi får väl hoppas att den här, det här årets upplaga är en anomali och att det blir lite jämnare nästa år.
Ja.
Hörni,
man kan ju nämna Halby då, som ja, ju inte som kommer åka ut.
Nej, precis.
Och som ju är ny liksom. Så att, jag menar, det är klart att underifrån så finns det ju...
Och sannolikt inte behöver kvala heller. Vet du vad, precis. När vi pratar underifrån, då ska jag passa på att nämna den här veckans nugget. För vi sa ju att det var lite glest i de trakterna där vi brukar hitta våra nuggets. Så jag letade vidare lite och hittade en jävligt fin nugget, ska jag säga.
Är det... Ja, nej,
Rimbo Torslanda, eller?
Ja,
den hade absolut kunnat kvala in om de möts. Det är mer än vad jag vet. Men nuggeten hämtade jag nämligen från damernas allsvenska då. I toppstriden där. För det är jämnt som djävulen där, ska jag berätta för er som inte har koll på det. Aranäs leder just nu serien på 33 poäng. Bakom där så har vi både Boden och Kärra på 31 poäng. Så toppstriden lever i allra högsta grad. Och på söndag då, 26, då tar Boden emot just nämnda Aranäs. Och det laget som vinner den matchen har goda möjligheter att börja kika upp mot SHE redan nu.
Där har ju vi där har vi också en fight, en intellektuell kamp mellan oss då, som tycker att det är bra att sprida handbollen, därför borde Boden gå upp. Och alla SHE-lag som bara nej.
Kassörerna sitter och skakar nu. Nej. Fuck. Inte Boden. Det är väl kul om handbollen sprids. Jag är ju av den tredje positionen då, att jag skiter i vilket. Jag vill bara att de bästa lagen ska spela i högsta ligan.
Det är fint. Jag håller ju med dig, samtidigt som jag har lärt mig att så funkar det inte.
Nej, det är...
jag har fått veta att det är fel att tänka så, men jag tycker det med.
Ja, du fogar dig du, Charlie.
Ja, man träffar ju folk med andra åsikter ibland, vet du.
Så kan man uppdatera det då. Ja, vi kan väl också slå fast att mycket talar för, om vi rör oss vidare då till den andra allsvenska serien, mycket talar för att AMO nu är 100% klara för handbollsligan nästa år. Det ska bli för jävla fint ju. Och att det i botten är helt klart att AIK ryker nu. Och lite tråkigt nog för Rimbo också, som har 5 poäng upp till kvalet där. Så ser det tufft ut för dem också.
Ja, det gör ju det. Och fan, så jävla sjukt. Vi behöver inte dra det i långbänk. Men jag bara minns, jag spelade i Tyskland när Rico omformades till AIK. Och det slogs på stora trumman. Och det skulle vara liksom, det här är inget jävla plojgrej vi gör här. Det här ska bli stort liksom. Och efter det så var det bara käpprätt ner. Och nu ut ur allsvenskan. Där hade det ju varit bra om de gick åt andra hållet. Det hade varit jävligt bra med ett AIK i högsta ligan. Det är fan, hoppas att de kan mobilisera och liksom studsa lite.
Jo, men man var ju också väldigt snett på det när din polare, som ju jobbar som agent, också jobbade som sportchef i klubben. Och så värvades det ganska många av hans spelare. Det kan man tycka mycket om.
Här kommer du få skit för, Josef.
Ja, det...
Av mig!
Ja, exakt. Alingsås 09 forever.
Ska vi passa på att säga att det var Vinslöv, så har vi sagt det också, som vann mot Karlskrona och därmed då gjorde toppstriden lite mindre intressant än vad den var innan.
Ja. Nej, det är choke på Karlskrona alltså. Kraftig. Och det ska ju till en choke av monumentala proportioner för att AMO ska missa detta. Mm. Så det ska ju bli intressant, tror jag är rätt ord att använda här. Och se AMO komma upp.
Ja, gud vad vi ska prata mycket om AMOs väg upp till handbollsligan sen. Men du har satt huvudet på spiken där, Charlie. Oavsett hur det går, vilka spelare som kommer, så kommer deras nästa säsong att bli väldigt intressant.
Och med det så blickar vi väl framåt mot Svenska Cupen på lördag, va? Det är väl det enda vi har att trösta oss med i vintermörkret här.
Ja, det är det. Fram till söndagen då, när Nuggeten, Boden och Aranäs tar vid då. Men det är två matcher att se fram emot i alla fall. Hörrni, vad kul det har varit att snacka handboll med er alldeles som vanligt. Tack till er, tack till alla som lyssnar, och på återhörande nästa vecka.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.